Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Inte ens en bil kan köra på högsta växten hela tiden. Det går inte. Dels för att bränslet tar slut och dels för att det kan vara så att vägen svänger. Va? Och har du det tempot i dig att du kör på sexans växel så är det inte alls säkert du hänger med i den svängen.
Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. När jag släppte avsnitt 228 så rasslade det bara till och lyssnarsuccén var ett faktum. Samma med avsnitt 246. Så varför inte följa upp med ännu ett avsnitt med denna lyssnarfavorit så här när sommaren närmar sig med stormsteg. En tid på året som inte alltid är så solig och rolig som man kanske tror. Varmt, varmt välkommen hit, Björn Rudman.
Tack, tack.
Kul att ha dig här. Du har blivit en lyssnarfavorit.
Ja, det är helt sjukt. Jag trodde du pratade om någon annan när du säger sådär.
Ja, men det är,
ja, det är väl härligt.
Superkul, verkligen. Ja,
det är jättekul att folk lyssnar.
Ja, och du har tagit dig hit från Göteborg.
Det är, vet du. Jajamän.
Du, jag tänkte, vi backar ju inte för det obekväma i våra poddsamtal hittills. Jag tänkte att jag lika gärna kan ta upp det här som vi var inne på lite grann nyss. Det här med att när jag skrev att du skulle komma hit så var det... Ja, de flesta var ju superglada naturligtvis. Men sen var det ju någon här som tyckte att... Vad har han för utbildning egentligen, den där Björn?
Ja, precis.
Ska han verkligen stå bakom det han säger?
Ja, ja.
Vad har du att säga där?
Jo, men alltså dels så tänker jag att det är ju en relevant fråga. Men samtidigt då så är det ingen som blir färdiglärd liksom, någonsin. Min bakgrund kommer ju ursprungligen ifrån vården faktiskt. Jag började jobba med människor 2002 som habiliteringspersonal och assistent svängen så att säga. Till slut så landade jag in inom psykiatrin där jag jobbade med psykisk ohälsa och framförallt då med schizofrena. Alltså rätt svårt psykiskt sjuka människor. Och därefter blev det träningsbranschen då liksom. Så att i grunden så är jag utbildad elitidrottstränare och samtalsterapeut. Och kompletterat då med utbildningar inom KBT, kognitiv beteendeterapi. Framförallt då DBT, den dialektiska beteendeterapin. Som ju är, ska vi säga... Den behöver gå ihop med KBT, för den har liksom inga verktyg i sig, utan den är ju då från USA och för unga kvinnor med självskadebeteende från början. Och senaste kompletteringen vi gjorde med utbildning, det var för några år sedan där det var schematerapi då, det var den som bröt igenom för mig, där jag fick då lärt mig mer om bakgrund och liknande. Så att det är liksom ett pussel utav utbildningar hela tiden, men jag är inte psykolog.
Nej.
Jag är inte psykoterapeut. Jag är inte psykiatriker. Jag är inte läkare. Sådär. Och jag trivs jättebra med det. Mm. Och jag tänker fortsätta ha det så. Jag har ingen ambition att gå in på universitetet i 5 år. I vuxen ålder. För jag tror inte att jag kommer bli bättre utav det. Jag tror att jag blir bättre av att träffa människor. Lära mig mer om olika domäner och liknande. Det viktigaste och som terapeut då när man jobbar. Det är ju att se till att man inte gör saker man inte har koll på. Och inte skadar. Andra. Mm. Den möjligheten har jag.
Jag hade ju en professor i hälsopsykologi, Magnus Lindvall, här för ett tag sedan.
Mm.
Du kanske känner till honom. Och han har ju, han har ju faktiskt skrivit en bok tillsammans med Olof Rölander som är föreläsare, så, motivationsföreläsare. Men han har också vevat ganska mycket, eller svingat mot genren då, motivationsföreläsare, bland annat Mia Törnblom.
Ja, coacherna liksom.
Ja, precis. Ja. Det hans poäng var ju att de här coacherna plockar ju saker och använder och kanske visar inte hela kontexten då.
Nej, exakt. Och det är ju jävligt lätt att lyfta ut saker ur sitt kontext. Men bakom det där så är det fruktansvärt avancerat. Och när det är minst lika många människor som, åh, det här passar jättebra på mig, så finns det de som faller igenom fullständigt och absolut inte mår bra av att höra det där, va? För att det kan komma, det kan finnas bakgrunder, det kan finnas ryggsäckar som vi brukar säga, det kan finnas trauman, det kan finnas dysfunktionella uppväxter, det kan finnas väldigt kraftiga beteendeproblem, sådär, va? Därför är jag också väldigt mycket emot folk som inte vet vad de pratar om, som bara tar enstaka liksom one-liners och gör grejer med det, va? Det finns några som är väldigt populära som är väldigt nästan aggressiva i sin retorik, alltså nästan skällande, och där jag hör att jag kan vända upp och ner på det där hur många varv som helst, och han har legat och chippat efter andan för han hade fått slut på argument. För jag har fortsatt kunna argumentera till varför det här som han säger inte funkar för just den personen. Det går inte att generalisera, men vi kan konceptualisera. Och då får man ju också göra det till exempel i föreläsningsform då, eller sådär, va. Men när det finns ett kundunderlag, folk köper det man säger, man kanske gör någon god bok, gör någon god podd, sådär, då kör man på det.
Och kanske har några kändis.
Definitivt så.
Klienter som kan ge lite marknadsföring.
Japp.
Ja, men det är ju svårt, och jag förstår ju att människor vill ha en tydlig titel på folk. Jag menar, jag vet att jag fick höra när jag la ut övningar på mitt Instagram och jag inte var personlig tränare, då fick jag ju kritik för det. Men nu får jag kritik för att jag gör övningarna fel istället av några. Men de är oftast själva personliga tränare och känner att de är utsatta för konkurrens.
Ja, haters going to hate, vet du.
Ja. Hur som helst, här på året då så befinner vi oss i en tid när sommaren är på ingång, det är semestertider snart för många. Hur brukar dina patienter må så här års?
Det är lite olika. Det är ju, precis som du sa i introt där, så är det inte helt självklart att allting är kick-ass bara för att det är sommar, va? Bara för att det är vår och allting är varmt och gött och uteserveringen är öppnat och sådär, va? Det är ju minst lika mycket krav som ökar. Pressen ökar. Pressen på prestation ökar. Där vi står nu är ju, då är ju för mina patienter och många som jag träffar, även när jag är ute och föreläser på sociala medier och sådär, nu kommer den stora skräcken. Det är sommarlovet. Sommarlovet är inte hallon för någon som har det tufft och som lever på prestationsgränsen hela tiden. Det är mycket, mycket svårare för väldigt många människor vad man kanske får höra talas om. Det är inte det du får läsa i sociala medier i fasaden, utan helt plötsligt så ska barnen vara hemma varje dag. Alla måltider ska lagas ut av dig. Du är också ansvarig för aktiveringen varje dag. Så det blir liksom ingen återhämtning alls.
Låter det som att det är en kvinna? Alltså jag, eller en ensamstående pappa eller mamma?
Ja, alltså,
eller
är det... det är för nog föräldrar överlag, skulle jag säga. Det har ju blivit så under åren att jag har ju mestadels kvinnliga patienter. Det har faktiskt börjat ändra sig. Mm. Det är lite oklart varför. Men... det kommer mer och mer killar.
Det är bra i och för sig att de söker hjälp överhuvudtaget.
Jag säger ingenting om det. Jag tycker bara det är fint. Liksom. Jag tycker om att hjälpa människor, manligt som kvinnligt, som icke-binär. Jag skiter i. Det är liksom människan som jag är ute efter att hjälpa. Men som sagt, det kan vara vem som helst. Själva institutionen sommarlov under tiden som du har semester är ingen rolig grej. För belastningen där, speciellt om det är lite mindre barn då. Det är inte helt självklart, för att helt plötsligt så finns det inga rutiner. Det finns liksom ingen egen tid. Det liksom ska, trossen ska skötas varje dag hela tiden utav en eller två personer. Samtidigt så ska du försöka vila. Så det är den ena grejen. Den andra grejen är, som jag också tänkt på inför det här avsnittet då, just med prestation som vi har ju sagt att temat ska vara. Så inför semestern, det är så många som växlar upp för att bli klara med sin skit innan semestern. Vilket innebär att du bränner motorerna lagom tills du ska gå på ledighet.
Och då menar du inte bara inboxen på mejlen?
Nej, utan rubbet. Ja. Så. Du kan liksom inte bara sluta gå till jobbet efter fredagen för att det är saker som hänger i luften. Det kanske är key accounts som ska servas, det är information som ska ut, det är semestervikarier som ska läras upp och briefas och hit och dit och hit och dit, va? Vilket innebär att då kommer du ut på en ledighet. Det tar typ 2 veckor för dig att varva ner samtidigt då som barnen är hemma. Och sen så börjar du få ångest för att det snart är över. Och så ska du tillbaks. Och då har du alltså inte vilat dig. Du har inte växlat ner. Och du har gått in i vilan med brända motorer. Där är det jättemånga som smäller. Det är nog, om jag skulle få säga, en tidpunkt på året då flest blir utmattade. Så är det alltså på sommaren. Början eller slutet. Och det är lite intressant. För det är ju väldigt få som tänker på det och som pratar om det. Och det tänker jag kan vara en jävla vass grej till lyssnarna. Att vi kanske gå in i det spåret då liksom. Så kan vi göra en bra grej utav det istället för att nu kommer det hända i år igen.
Ja. Ja, man har ju så otroligt stora förväntningar just på sommaren också, att man ska kanske hinna träna mer. Det här är ju många som lyssnar som tränar mycket. Mm. Man kanske ser framför sig att man ska hinna komma i form till sommaren. Ja. Och som du säger, de som har barn i skolåldern, då är ju barnen hemma jättemycket. Man kanske inte ens själv kan ta så mycket ledigt som barnen. Och då ska man försöka få in dem på saker. Och, ja. Nej, men det låter nästan ohållbart.
Ja, jo.
Och kanske lite semester också, resa någonstans.
Jag menar ju på att det är ohållbart. Mm. Och att det är en och jag tänker så här, bara för att situationen alltid har varit så betyder det inte att den måste fortsätta vara så. Utan någonstans kan man ju då landa en insikt att ska jag förändra det här nu? Så måste vi göra så här.
Och hur är det?
Ja, alltså det är en mängd olika faktorer som måste in på banan här liksom. Och jag tror en av de viktigaste är att istället för att växla upp så växlar man ner. Man börjar tidigt med wrap-upen så att säga på jobbet. Se till att det inte brinner i alla buskar när jag ska gå på semester. Utan informera de som behöver informeras och liksom se till att det går och liksom justera så gott det går, så att säga.
Men här har jag en fråga.
Mm.
Vi har ju då, eller jag och Erland som klipper den här podden och gör och producerar. Vi har ju sagt väldigt ofta att men nu ska vi vara ute i god tid här. Ja. Så det inte blir så stressigt under sommaren. Så att vi kan ta ledigt under sommaren. Så att vi fixar en massa avsnitt i förväg.
Ja.
Och sen står man ändå där i juni och känner liksom, nej. Det blev inte som vi hade velat den här gången heller, utan det blev lite hastigt.
Så.
Varför lyckas man inte, eller många lyckas inte, för att göra det man har föresatt sig?
Det beror lite grann på vad situationen blir. Vad är det som skiter sig, så att säga? Är det så att man har skjutit upp saker som man vet man borde göra långt i förväg, så har det en förklaring. Är det så att man får ångest för att det inte är tillräckligt bra inför sommaren, så är det en grej. Det beror lite grann på vad som händer på insidan, skulle jag säga. När det gäller liksom produktionsplanering och sånt, så tänker jag att det kanske ligger mycket där i.
Mm.
Att man inte riktigt ska vi säga tider och sånt här, att man inte är riktigt aktuell med det när man sätter planeringen längre tillbaka i tiden. Utan att man kanske får ta höjd då för att saker och ting tar längre tid, eller det är någonting som skiter sig, så att helt plötsligt så står man där utan avsnitt eller sådär, va?
Jag har också hört, nu får rätta mig om jag har fel, det här med att människan liksom det här med att man måste ha kniven på strupen.
Mm.
För det ligger i människans natur att då agerar vi.
Ja.
Många av oss. Att man måste ha det här, nu jäkla måste du göra det här.
Ja.
Istället för att göra saker i god tid.
Det där är superintressant.
Ja.
För då kommer vi in på stress, va?
Ja.
För att en viss mån av stress behöver vi människor för att topprestera. Mm. Om jag inte missminner mig så heter den Jikes-Dawsons law. Det är som en kurva som liksom är en XY-graf. Och på toppen, när stressen når en viss nivå, under en kort period, så presterar vi som bäst. Sedan så sjunker det. Och vi är rätt så dåliga på att prestera på vägen upp, och vi är rätt så dåliga på att prestera på vägen ner. Men någonstans där, att när vi vet att vi toppresterar, då har vi liksom lärt oss någonstans att kniven mot strupen är en bra sak. Det kan vara ett sätt att förklara varför man skjuter upp det. Sådär. Det beror lite grann, som jag sa, på vad som händer på insidan. Det kan vara så att det är jobbigt att göra en uppgift och att man därför skjuter upp den. Då handlar det inte om Dijkshåsons lag längre, utan då är det mer en prokrastinering, som det heter, alltså en uppskjutning, för att du är rädd för det som känns dåligt just nu. Så att det beror helt på vad som händer. Men det stämmer. En viss nivå av stress behöver vi för att topprestera. Det är ju samma som en idrottare som inte tänder. Som inte peppar till. Det kommer inte bli några prestationer.
Nej. Men går det att träna bort det här? Eller är det någonting som det är nedärvt sedan evigheter? Och är svårt?
Uppskjutandet menar du?
Ja.
Jag skulle nog säga att det går absolut att träna upp. Speciellt då om man upplever att det är ett problembeteende. Att det är ett agerande som jag gör helt reflexmässigt utan att styra över det. Och helt plötsligt så har allting lagt sig på hög. Och så har jävligt bråttom. Det här gamla spelet Tetris brukar vi använda som liknande. När staplarna är väldigt högt upp. Det behövde kanske inte vara så. Och då har ju uppskjutande beteendet inneburit ett problem. Och är det då dessutom en utmattningsproblematik, så vill vi inte ha de här topparna, utan då vill du ha en hög lägsta nivå istället, eller lägre nivå så att, som är jämn istället för att pika liksom.
Kan ha pratat med dig om det här tidigare i något avsnitt, men det var någon som sa att är man tillräckligt ego så kan man inte bli utmattad.
Ja, alltså,
har vi pratat om det här?
Nej, jag tror inte det.
Nej, stämmer det?
Nej.
Jag blir lite provocerad.
Ja, först och främst så tänker jag att vi måste utmana ordet ego. Inom psykologin kallas det för egensinnighet. Det innebär att det är your way or the highway. På riktigt. Du skiter i. Helt ointresserad av andra människor. Ganska låg grad av empati. Du har alltid rätt. Du frågar efter hjälp men vill inte ta den. Sådär. Och det är extremt svårt att vända en sån person liksom. Så att det är, jo, på sätt och vis då, alltså, för att kunna bli utmattad så krävs det en obalans mellan belastning och återhämtning. Och någon som är egensinnig kommer ju köra sin grej. Vilket innebär att de skiter i om du tycker att det är jobbigt att de inte är där. De vilar ändå. Sådär. Så att ja, på vissa sätt så kan det säkert vara så.
Så ofta, då kanske det blir en eventuell partner som blir utmattad istället då?
Ja, alltså de här människorna är ju inte direkt balla och har runt omkring sig. Det är inte vad jag associerar med en bra social interaktion. Jag har skurit bort de människorna som är sådana runt mig liksom. Jag är inte intresserad av att ha den typen av personlighet runt mig. Så att ja, till viss del så stämmer det ju. Gör det.
Mm. Okej, så att en bra grej då som vi har definierat är att man då kanske typ nu när det här avsnittet släpps så försöker man inte ha kniv mot strupen.
Mm.
Men om man säger att man kanske hör det här avsnittet lite senare,
kan
man göra en quick fix för att komma ner i varv eller måste det ske över tid?
Det beror ju lite grann på hur situationen ser ut. Vad har du för jobb? Det kanske inte bara är att sluta. Sådär. Jag tror att det viktiga är överlag och hålla ner växlarna, för vi ska kunna växla upp och ha ett högt tempo i perioder, men det ska inte ligga kvar där. Det finns inga motorer som löser det. Inte ens en bil kan köra på högsta växten hela tiden. Det går inte. Dels för att bränslet tar slut och dels för att det kan vara så att vägen svänger, va? Och har du det tempot i dig att du kör på sexans växel, så är det inte alls säkert du hänger med i den svängen och då kraschar du. Och det är lite grann samma för oss människor då. Så att meningen är inte att vi ska kunna ligga på högsta växeln hela tiden. Och meningen är inte att vi ska ha den här stressen, den här beredskapen i oss i de här nivåerna hela tiden. Utan det ska komma när det är dags liksom, när vi vittrar fara. Då ska det liksom slå på. Fast nu är det ju tvärtom, va? Nu gör vi ju det här hela tiden. Oavsett situation så är beredskapen höjd. Det är den vi måste börja låta växla ner då. För den kommer inte sluta bara för att du inte är på jobbet. Utan har du tillbringat veckor eller månader på jobbet med att höja beredskapen, så kommer hjärnan skita i vart du befinner dig på måndagen. Den kommer ha samma beredskap ändå. Det är också därför som man inte kan isolera arbetsrelaterad stress ifrån hemmet. För den fortsätter. Det spelar liksom ingen roll vart du är någonstans, va? Din hjärna är med dig oavsett, och dina beteenden är med dig och dina känslor är med dig oavsett vart du är någonstans. Alltså måste vi hela tiden tänka på att håll ner växeln.
Hur gör man det rent konkret då? Man känner att man håller på att få panik för att det är så mycket grejer som dyker upp, och nu när vi skulle varva ner. Och så kom, jag tror många tänker att nu vill jag bli av med det här inför sommaren. Det värsta jag vet, det är de som skickar, för att de vill bli av med saker, får skicka över bollen till mig.
Lägga det på dig istället.
Ja.
Smart.
Så du kan väl återkoppla om det här nästa vecka eller efter sommaren, så att jag får bollen.
Ja.
Jag blir nästan förbannad. Det händer väldigt ofta. Känner du igen det där?
Ja.
För det, jag vill inte behöva ha det här på mitt bord. Så jag skickar över den här fina...
Goda, de är den åldern. Ja.
Vi kan väl ta tag i det här efter sommaren. Kan du höra av dig då? Mm. Och så måste jag sitta och tänka på det här hela sommaren.
Mm. Och det är väl... Alltså människor är ju väldigt fokuserade på sitt egna. Så är det ju. Och tänker vi kanske inte riktigt lika långt som man hade önskat alla gånger. Men ett sätt att få ner det här på, få ner känslorna och det här jobbiga runt själva ämnet, det är att skriva. Skriv ner liksom, vad är det du tänker på? Och vad är det som oroar dig? Och så kommer du se det svart på vitt liksom. Jag oroar mig för att jag ska glömma bort detta. Okej. Okay. Nu har det gått ifrån att vara abstrakt i huvudet till att bli konkret på pappret. Och nu kan du titta på den här meningen och säga, ja men vet du vad Petra? Om du oroar dig för detta, så lägg in en notis i kalendern. Så slipper du komma ihåg det. Bra, då gör jag det direkt när jag sitter med det här pappret. Bom, klart. Och sen kan vi stryka det här. Så fort du kommer att tänka på det, ja men jag har skrivit ner det, det är ingen fara.
Mm.
Och då har vi då reglerat ner känslan som det heter. Vi har gjort insatser för att det inte ska kännas lika mycket längre. Och det är så man jobbar med känslor. Sen får man ta liksom situation för situation för situation. Och sen så börjar man då någonstans kanske isolera kluster att orostankar brukar låta så här. Jag brukar få katastrofbilder framför mig när jag hör om de här sakerna. Pengar. När jag hör någonting om pengar, ekonomi, min egen. Jag har haft problem med det under åren kanske. Och så blir det jättejobbigt när man känner detta. Fast egentligen så är situationen helt under kontroll. Det kan ju bli jobbigt då. Då kan man säga, alla ekonomiska situationer är jobbiga för mig liksom. Då kan vi jobba på det. Och då kan vi ju fokusera, vad är det du tänker, vad är det du tror ska hända? Och det du var med om förr, det är förr liksom, det är borta nu.
Mm.
Och då kan vi lära hjärnan faktiskt att släppa taget om det då. För att ofta så, känslor har du ingen ålder, så att du blir tillbaka flyttad. Pang säger det, så är du precis i det här läget, det här modet, när du öppnar kuvertet du inte ville ha hemma. Och kände den där äckliga känslan i magen och hisnande ångesten. Fast 10 år senare, när det fortfarande är jobbigt att öppna posten. Det betyder inte att det är som det var då. Och det här kan vi då lära gärna.
Det här är jätteintressant att du säger det här. För att jag träffade ju, för några månader sedan så träffade jag Dr. Diamantis.
Ja.
Och han pratade ju om det här med att vi människor tenderar att leva i det förgångna och i framtiden.
Ja.
Vi är sällan i nuet.
Ja, exakt.
För att det är saker som händer efter att vi har varit barn som gör att vi inte längre är i nuet. Och det tycker jag är otroligt intressant. För att jag tänker att det blir mycket svårare att bli stress eller känna den här skadliga stresskänslan om man är i nuet.
Så är det. Så är det. Och det är det man pratar om, medveten närvaro.
Just det.
Mindfulness på engelska då, va?
Ja, och det ordet tycker jag börjar bli lite urvattnat. Så när jag hör mindfulness så blir jag irriterad.
Ja.
Så jag vill gärna kalla det för någonting annat.
Jag kallar det för medveten närvaro, för det gör psykologin.
Ja.
Mindfulness är absolut så. Jag brukar säga att det är ockuperat av branscher som kanske inte alltid är vetenskapliga. Då, va? Och vetenskap är inte perfekt på något vis. Men det är det bästa vi har. Och vi måste kunna luta oss mot någonting i alla fall. Och därför har jag valt det spåret.
Mm.
Sådär. När det handlar om medveten närvaro och kunna vara nuet, oförmågan att kunna vara nuet, så är det så här att minnen och sånt som hoppar upp kan bli väldigt verkliga, och framtidsvisioner, liksom en längtan ifrån någonting, kan också bli väldigt verkliga. För det är så här, när stressen ökar så ökar också din din förmåga att ta perspektiv på saker och ting sänks. Tänk att du sitter på tåg, när tåget går som fortast så ser du inte vad som händer på utsidan, utan. Men när den saktar ner inför perrongen, då ser du vad som händer på utsidan. Precis så händer när hjärnan är stressad.
Mm.
Vilket innebär att när det kommer minnen från förr, så har hjärnan ingen möjlighet att sålla vad som är vad, utan det känns bara som att det är nu.
Just det.
Fast det är Petra, 13 år gammal.
Ja.
Fan. Och kan vi då slå på en handbroms där, eller i alla fall lära oss förmågan att titta på saker och ting för vad de är. Ja, men det var ett minne som kom nu, det är lugnt. Skriver du ner då där, så vi reglerar ner känslan. Men det här, nu tänkte jag på detta, skolgården, 13 år gammal. Ja, fast jag är ju inte 13 nu. Nej, det var ju då, det var hemskt, absolut. Det har gett mig R, också absolut. Men det är över, det är borta nu. Men hjärnan har inte riktigt den förmågan när den har det här höga tempot. Så vi tappar vår förmåga att vara här och nu. Och vara medvetet närvarande i takt med att tempot går upp.
Mm. Just det.
Kan vi få ner tempot så kan vi också öka förmågan att vara medveten närvarande. Det är det ena sättet att se det på. Det andra sättet att se det på, det är att öva på det medvetna närvarandet på olika sätt. Då kommer tempot att sjunka. Så när du är ute och springer så kan du bara göra det. Du kan bara springa där. Du kan inte, visst kan du tänka på annat, men ofta så är det bli jobbigt och liksom man får fokusera på andningen och löpsteget och sådär. En väldigt terapeutisk aktivitet för de som kan springa, ofta. Och där är du medvetet närvarande. Där är du bara där och då. Vilket gör att en av orsakerna till att det känns så bra är att du har varit medvetet närvarande. Och det här med mindfulness och meditation och sånt, det är ju inte för alla.
Det var precis det jag skulle säga. För att det känns ibland som att man lite har misslyckats med sin medvetna närvaro och man måste vara i rörelse.
Ja, fast så är det inte.
Nej.
För vissa hjärnor blir ju dumma i huvudet av att sitta still. Min är ju sån.
Ja, ja. Känner jag väldigt mycket igen.
Sitter jag still så kommer det upp liksom, så är det bara. Mm. Nu har jag ju fått diagnosen ADHD, jag har ju också medicin mot detta nu. Så att det har blivit mycket, mycket bättre. Men det är inte för alla. Det bara är så. Och det kan också vara så att det finns saker som hinner ikapp dig när du stannar. Som du inte vill tänka på. Och som du kanske inte har möjligheter att tänka på. Du kanske inte kan ta emot den liksom svarta lavinen som kommer där. Den mörka lavinen. Utan du måste göra det kontrollerat. Och du har slått bort det av en orsak. Du kanske måste ha en terapeut som kan hjälpa dig att reda i den här lavinen. Och då är definitivt inte det här för dig. Men att göra en sak i taget är definitivt medveten närvaro. Absolut. Mm. Jag säger till mina patienter att jag vill att du testar att göra ingenting. För jag vill veta vad som händer på insidan. Tänker du på en speciell typ av sak varje gång? Tänker du liksom inte på någonting? Det kanske är jättebra, det är bara det du inte har testat förut. Kommer det upp 36 olika tankar i olika led och vi misstänker ADHD redan innan? Ja, men check på den liksom. Då ska du inte sitta kvar där liksom. Då ska du göra, men en grej bara. Så står du och diskar så gör du inte det med en podd, tvn på och barn som drar i dig i armen. Utan du gör bara detta va?
Mm.
Du befinner dig i aktiviteten så att du kan fokusera på det. Det kommer hjälpa hjärnan att kanalisera informationen på en enda aktivitet, vilket i sin tur kommer hjälpa dig att bryta de externa stimulierna. Och det är ju hela definitionen på meditation. Att vi ska lära hjärnan att vara i sig själv och inte bry sig om det som kommer från utsidan. Så det där är jävligt intressant alltså. Så
att
när han pratar då om dåtid och framtid och att det var svårt att vara i nuet, så finns det väldigt starka förklaringar till att det är på det viset. Det här är en grej utav förklaringsmodellen.
Ja, och vi som tycker om att träna mycket och kanske framförallt uthållighetssporter, man får ju ofta höra liksom att vad flyr du från och sådär. Och att man då, om man istället hade suttit ner i lotusställning och liksom dragit in rökelse, så då gör man den här, då tar man tag i saker. Men som du sa precis, det här med att ja, men vissa av oss kanske känner att vi behöver ha professionell hjälp för att kunna ta emot sakerna på ett bra sätt.
Mm.
Och då kanske det är bra att man kan döva lite grann då.
Självklart.
Den här känslan genom att träna till exempel.
Du vet, man pratar ofta om flykt som något dåligt va?
Ja.
Men är det inte? Tycker inte jag. Klart du ska få fly.
Det låter ju negativt. Det
ja,
gör
men
det
klart du ska få fly. Varför ska du behöva gå och tänka på all dålig jävla skit du upplevt hela tiden? Varför ska du inte få fly som alla andra? Vad är det för fel med det? Ja, jag behöver fly, såklart. Vad du vill inte veta, vad det är jag flyr ifrån, för det kan du inte ta emot. Och det kan inte jag heller just nu. Men jag har en terapeut som jag jobbar med det här mot, och det är helt okej att fly. Och jag gör det så mycket jag vill.
Ja, och man gör det ju både för sin egen och omgivningens skull.
Så är det.
Och jag tänker kanske inte minst på sommaren då. Ja. Och jag tänker lite grann, många av oss har ju nu då levt, inte för så länge sedan, ungefär som på sommarlovet, att vi har suttit hemma och jobbat under pandemin och det, liksom, folk har gått oss på nerverna, vi har umgått alldeles mycket med familjen, vilket låter förfärligt att säga, för man, de man älskar mest kan också störa en som allra mest,
men det är ju så.
Och då kanske det blir extra mycket overload
just
den här sommaren kanske.
Absolut, och det är ju som sagt, det händer ju saker i världen hela tiden som vänder upp och ner på tillvaron liksom, oavsett vart någonstans det händer så matas vi ju då med nyheter som inte alltid är bekväma.
Oftast negativa.
Ofta negativa, ja, för det tycker media om att skriva om och så vidare då. Och det är ju så här, en negativ tanke, alltså en farlig tanke, en stressande tanke, en orostanke ska ju ta mer plats i ditt huvud än det roliga. För att oron inför ett hot som du upplever är på gång eller är närstående eller vad som helst måste ju prioriteras utav hjärnan.
Såklart.
Det är därför vi ska vara försiktiga med hur mycket vi läser nyheter och hur mycket vi pratar om det negativa och sådär, va. Vi måste våga forcera in det även det positiva, och det är jättesvårt. Men det är liksom är psykologisk överlevnad, krishantering på något vis. Det är att inte mata sig själv full med skit.
Mm.
Liksom.
Det är viktigt att man faktiskt kan, det är ett konkret tips, att man kan dra ner på nyhets, vad heter det?
Nyhetstittandet.
Nyhetstittandet helt enkelt och lyssnandet.
En, två gånger om dagen max.
Ja.
Definitivt så.
För, precis som du säger, det finns, någon har gjort ett urval. Det är ju inte så att det här är det enda som har hänt i världen.
Nej.
Och sen tänker jag också då, apropå den plattform som jag ägnar mig mycket åt, nämligen Instagram.
Mm.
Där har vi ju, där ja, speciellt på sommaren känner jag att jag inte riktigt orkar. Det är Pripps blå midsommar, och sen är det den här fantastiska bikinikroppen man ser på semesterstränder. Och alla har det så himla bra och sådär. Mm. Vad ska man göra? Ska man bara logga ut helt, tycker du? Eller vad...
Jag tänker att det beror på hur man känner inför det där, faktiskt. Har man inga problem att ta emot det, så definitivt. Man kan väl också se över vilka man följer. Man kan också då tänka på att man måste vara medveten om att det är fasader du får se. Det är liksom en konstnärs bild som den konstnären har valt att du ska få se på det sättet som du ska få se det på. Det är väldigt sällan sanningen. Och är det så att man har svårt att ta emot det just då, då kan man väl absolut ta om, liksom, logga ut. Bygg in lite trösklar. Du kanske inte behöver ha appen på telefonen, utan du kanske måste surfa in på sidan. Sådär. För att det ska bli lite motstånd.
Mm.
Liksom, det går ju att sätta tidsreglage på telefoner idag också. Att du får inte göra mer än x antal minuter och sådär.
Ja. Sen vill jag också tipsa om att man behöver faktiskt inte avfölja folk. Utan är det någon som stör dig extra mycket just under bikinisäsongen, då kan man ju inaktivera bara.
Muta liksom.
Ja, muta så att den inte behöver bli arg. Du kan ju komma tillbaka sen, kanske på hösten då, när kläderna åkt på igen. Så kan du liksom börja interagera då.
Men just det här, det är just det här att när vi hela tiden blir matade av en bild om hur saker och ting borde vara, så blir ju ofta prestationskraven blir ju baserade på vad andra presterar också. Och där blir det väldigt lätt att det blir fel. För att vi pratade om jämförelsesjukan i ett avsnitt, du och jag, och där blir den ju kanske som mest på sin spets. Man vill ha det som alla andra har det, liksom. Och sen så är det någon av de här kontorna som lägger ut en post och förklarar att men det är inte så rosenskimrande. Så blir det ofta väldigt mycket cred på den också. Och det är så de funkar, liksom. De visar upp det dåliga.
Ja.
Och då får de jättemycket, så resten av tiden är perfekta bikinibilder, och sedan så är det någon som sitter lite hösäck med magen och så blir det lite valkar. Och så här ser det ut egentligen. Åh, vad bra att du visar upp detta också.
Insta versus reality, menar du? Ja,
precis.
Ja, den är ju lite tröttsam.
Ja, det är det. Men man får ju också ta liksom media för vad det är. Och det är ju liksom ett bildforum, liksom, där folk vill visa upp grejer.
Precis som nyheterna, det är någon har gjort ett urval.
Någon
det får man
ett urval.
Inte komma ifrån.
Nej, så. Precis. Ja. Och det betyder inte att du måste ha det så. Utan det viktiga är att du bestämmer själv hur du vill ha det. Och då kommer vi in på det här, liksom, behovet av prestation och behovet av att göra saker för alla andra. Liksom. Det finns en stor problematik i det där. Och det är väldigt svårt att bryta, men det finns ju som sagt sätt att göra det på.
Du, ska vi ta tag i några av lyssnarfrågorna?
Det var därför vi var här.
Ja, bland annat. Jag tänker att syftet med det här avsnittet är att ge någon slags... och jag hatar ordet boost, men jag kommer inte på något bättre just nu.
Motivation, inspiration.
Motivation inför sommaren, att man ska känna liksom att... Ja, det ska funka den här gången på ett bra sätt.
Ska vi börja med att döda ordet motivation då?
Ja, men låt höra.
Ja, det är en väldigt svajig företeelse att luta sig mot. För det är motivation har du när det är som bäst. Men oavsett...
Fick tänka till här, ja.
Ja, oavsett... om vi pratar träning till exempel, så ska du inte förlita dig på att resultatet kommer på att du är motiverad hela tiden. Det är väldigt, väldigt svajigt. Och så. Det är en boost.
Mm.
Motivera att komma igång. Men det är inte motivationen som i regel kommer att ta dig fram hela vägen till målet. Sen om det handlar om en viktnedgång, om man varit överviktig och vill gå ner i vikt för hälsans skull, eller om man vill liksom träna upp sig så att man blir stark och mår bättre, eller om man vill satsa på den mentala biten och gå igenom de här svåra sakerna, så kan man ju vara motiverad till det på grund av att man vill ifrån någonting eller man vill till någonting. Det är ju där motivationen driver, ifrån eller till. Och motivationen ifrån en ohälsa är mycket, mycket starkare än motivationen till en hälsosituation. Det är en av orsakerna till att någon som har fått hjärtinfarkt till exempel, där blir det jävlar i mig förändring. Motivationen är stark.
Ja.
Men han hade samma behov 2 veckor innan det small.
Nu har
fast
vi kniven,
det var inte intressant.
Kniven på strupen igen, apropå det vi sa förut.
Ja,
kan man dra en parallell där?
Inte riktigt skulle jag säga, för nej, den stressen vid det sjukdomstillstånd är ju väldigt, väldigt hög.
Givetvis, men jag tänker att, ja, självklart.
Så tänker jag, att det trumfar. Behovet utav att ta sig ifrån en farlig ohälsa liksom, trumfar.
Ja, det är liv eller död.
Ja, så är det
givetvis. Men jag tänkte om det gick att dra någon slags liten parallell, att det ändå handlar om kniven mot strupen någonstans.
Ja, det gör det ju.
Men följderna blir ju inte, om vi skulle vi skulle gå på semester med en halvfull mailbox, så dör vi ju inte. Liksom.
Nej, nej. Och det är väl någonstans också det, konsekvenserna utav det är väl grund, ska vi säga, produkten. Är vi rädda för den eller inte? Är vi inte rädda för ohälsa nu? Vi är inte tillräckligt rädda för ohälsa nu för att ta oss därifrån. Sådär va? Så att motivation är någonting som är väldigt svajigt att luta sig mot. Använd den när det är på gång, men skapa rutiner så fort det går. Skapa rutiner under tiden som motivationen är hög, så att du kan bibehålla rutinerna även när motivationen sviktar sen.
Mm.
Så skulle jag vilja säga liksom både med träning och liksom livet överlag.
Ja, för är det inte sociala medier som har varit med och bidragit till att vi känner att allting måste vara roligt hela tiden, annars så ska vi inte göra det, för då är det inte bra för oss. Ja, förutom att sitta jag försöker ju förklara för min son att ibland måste man ha tråkigt när man sitter i skolbänken.
Ja.
Han köper inte det riktigt.
Nej.
Och jag känner att någonstans där så är vi många fortfarande.
Ja. Jag tänker ju, ja. Skolan, jag fastnar på skolan.
Nej, och jag gör ju det också. Nu är det väldigt högaktuellt för mig, just för att han ska börja ettan och jag ifrågasätter hela skolsystemet egentligen.
Bra. Ja. Vettigt.
Förstår inte riktigt varför. Och när du pratar om ADHD sådär, så tänker jag också, nu kommer jag lite off topic här, men jag är snart klar.
Let's go.
Nej, men bara att man har bestämt att den här personlighetstypen är normen och den har ingen diagnos mer än att den är normal.
Ja.
Medan då andra typer av personligheter som avviker ska medicineras och rättas in i ledet.
Ja.
Det ifrågasätter jag starkt.
Ja.
Det, nu har jag fått ur med det.
Ja, det är en väldigt intressant diskussion.
Ja,
när det gäller,
annat avsnitt kanske.
När det gäller ADHD och liknande, så är det så jobbigt på insidan att du ibland behöver hjälp med medicin. Man pratar om 3 olika domäner. Träning, jätteviktigt för någon med ADHD.
Mm.
Man pratar om beteendeterapi, som man liksom kan få hjälp med strategier och strukturer och sånt där. Och om de 2 inte är tillräckligt, så måste du ha medicin.
Okay.
För det är så in i helvete jobbigt på insidan. Och det får såna stora konsekvenser, både med energiförlust, att det tar väldigt mycket av en att behöva gå och kolla efter mobilen 10 gånger om dagen och nycklarna ytterligare 10 gånger om dagen och glömma bort möten och få ångest för att liksom man inte har hunnit med eller sådär, eller vara översocial eller liksom alla de här sakerna. Och där kan man behöva hjälpa. När det gäller ADHD så är dessutom koncentrationsförmågan en kardinal. Det är kardinalsymptom. De har problem. Vi har alltså problem med att koncentrera oss. I mitt fall så är det för att jag är så oerhört lätt distraherad. Så om jag sitter och läser en text och jag ser någonting som fladdrar i ögonvrån, så flyttar min hjärna sig alltså fysiskt ifrån texten till fladdret. Och sen måste jag tillbaks. Sker detta, du vet, 40 gånger på 1 minut, så är det inget ovanligt. Och då är det väldigt, väldigt svårt att sitta i skolan och kunna ta emot en katederundervisning som i sin tur inte är för alla. Så när vi upptäckte att min äldsta dotter hade jätteproblem där, då kom hon hem med matteläxa. Skulle räkna bråk. När har man inte gått igenom? Jo, men du vet, det är klart att matteläraren har gått igenom det här. Nej, inte till mig. Ja, men du var ju med. Nej. Då visade det sig att hon har fått lägga så mycket energi och tid på att flytta texten ifrån tavlan ner till sitt papper för att skriva av vad läraren har skrivit av, men hon har inte förstått vad hon har skrivit.
Nej.
Hon har tappat instruktionen, så hon vet inte när hon kommer hem och ska räkna matteläxan med bråk vad som har hänt. Mm. Det är på grund av hennes ADHD.
Ja, men precis, men det är det här jag menar, att liksom, det är ju en slags följd av de krav som samhället ställer på oss. När vi levde på, som jägare på steppen eller någonting, ja, då kanske den här personligheten var bra och användbar. För det var ingen som förväntade sig att du skulle sitta och koncentrera dig. För det fanns ingen katederundervisning.
Nej, så är det ju. Och samhället har ju förändrat sig. Och våra hjärnor också. ADHD är brutalt ärftligt.
Ja.
Så att det är väldigt många som har det då. Det är också väldigt många som inte har diagnos, men som har stora psykiska besvär utav detta. Alla behöver inte ha liksom, man behöver inte diagnostisera medicinera allihopa, utan det är rätt insats för rätt person. Skolan däremot är ju problematiskt, som jag ser det, på grund av miljön. Det är inte undervisningen i sig, utan det är miljön. Alltså att det är högt ljud, det är liksom väldigt mycket intryck som dränerar barn oavsett ADHD eller inte. Och därför är det väldigt svårt. Så jag skrev en blogg om det tidigare i våras, just att vi föräldrar måste vara vågmästare och försvarsadvokater för våra barns psykiska hälsa. Mina barn har inte läst läxor på flera år.
Nej.
Varför? För jag skiter i det.
Ja.
Fuck you.
Ja.
Det är helt ointressant. Mina barn ska inte jobba skift 2 när de kommer hem. De får lära sig det de kan på skoltid. Sen är det bra med det.
Jag tycker det är jättebra. Varför ska man liksom ta vidare skoltiden? Nej, jag håller verkligen bort med läxor. Nej.
Ja, så är det. Ja. Men också då blir ju konsekvensen då kanske att de inte kan få lika höga betyg eftersom de inte studerar efteråt. Det är helt okej, jag skiter i.
Ja.
Alltså betyg, jag tror inte jag... De jag känner som är mest framgångsrika, de tog sig knappt igenom gymnasiet.
Ja.
Knappt alltså.
Ja.
Och sen dess är det top of the line.
Ja.
Så det finns, alltså vi måste utmana den här föreställningen att skolan är någon form av livskrav.
Ja.
Det går att göra saker på sätt idag som det inte gjorde förr kanske. Då var det ju tvunget, men idag du kan läsa upp betyg. Får du feeling att bli läkare när du är 25, då kanske du får börja på att läsa upp betygen då, men då vet du vad du ska göra.
Ja.
Jätteenkelt.
Jo, jag tänkte så här. Vi har ju som sagt fått... Det är massa olika frågor. Några som berör precis det du har pratat om alldeles nyss.
Sure.
Vi pratade ju om att man inte kanske kan bli utmattad om man är ego eller inte. Det var en fråga som jag ställde till dig som du har svarat på. Så det var ju inte helt svart eller vitt där. En person frågar här, hur får man självkänsla som vuxen utan att känna sig egoistisk? Den tycker jag är väldigt spännande.
Det är den, och den blir ju direkt väldigt avancerad. För att det första man måste lära sig om självkänsla är att det är ingen färdighet, utan det är ett mätinstrument. Och självkänslan ska då mäta upp hur du fungerar i olika kontext, olika situationer. Och under självkänsla så finns det en mängd olika kategorier till som man pratar om. Men självkänsla innebär att du måste någonstans kunna få mäta upp att du faktiskt är bra. Så du måste få positiva mätsvar in i det här. Och får du inte det så kan den inte bli bättre. Nästa komplicerade del då, det är att om du inte har fått lära dig under uppväxten att du är bra, att du duger till som du är, att du inte behöver att prestera för att vara bra, så har du inte lärt dig detta heller. Då finns det ingen grund att stå på.
Men går det att bygga upp en självkänsla ändå?
Det gör det absolut. Ja. Och dels måste man förstå då var den kommer ifrån, varför man inte har den. Det är väldigt viktigt, för att ofta så har man då fått den här låga självkänslan under en period eller under uppväxten för att situationer har varit som de var. Det kan vara föräldrar som inte har varit sunda, det kan vara mobbingsituationer, det kan vara en mängd olika faktorer där. Det behöver inte betyda att det är så nu. Det finns faktiskt möjlighet att jag är bra ändå. Dessutom så i just att förstärka, där måste man befinna sig, man måste skapa situationer där man faktiskt kan tillåta sig att vara bra. Så man kan liksom få de här positiva mätsvaren. Sedan så blir det komplicerat då, för om du har dålig självkänsla med ditt utseende, säger vi. Men så säger jag till dig, jag tycker du är vacker liksom. Då kommer det inte gå in. För din uppfattning av dig själv, din självbild stämmer inte överens med det jag säger. Men om jag frågar dig, hur fan ser du ut i håret då? Och det stämmer. För det tänkte jag också. Oh my god! då kommer min kommentar kommer att stämma överens med din självbild och då tar du gladeligen emot den även om den är negativ. Alltså vi tar emot den informationen.
Det blir destruktivt.
Ja, och vi tar gärna den informationen vi känner att vi har redan sedan tidigare som kan bekräfta det vi redan vet. Men vi är väldigt ointresserade av motsägningar för det stämmer inte överens med det vi tidigare hade koll på. Liksom. Så att jag tänker så här, uppträning av självkänsla. Dels så handlar det om börja utmana uppfattningen om vad hur ska man vara då? Vad är det som är bra, vad är det som inte är bra? Och på vilket sätt innebär det att du är dålig? Börja utmana där, men också då tillåta sig att vara duktig. Och jobba med detta på det sättet. Men det är fruktansvärt avancerat. Och man får börja någonstans. Men om man har dålig självkänsla och känner att den är väldigt stor och aktiv mycket. Då skulle jag rekommendera en terapeut alltså.
Mm.
För den är jättejobbig.
Ja, för det är ju så många olika situationer i livet där man då, ja, det blir kanske inte alltid så himla bra om man går omkring och har dålig självkänsla. Ja. För det handlar ju om relationer, ja, om arbete, ja, utveckling, mående, träning också kanske.
Oh ja, delvis. Definitivt så. Och när vi pratar om psykisk ohälsa och besvär och sånt det jag jobbar med så där, så pratar vi om någonting som heter sårbarhetsfaktorer. Mm. En situation idag kanske inte bekommer det alls, men när du har mens, har sovit dåligt, ätit dåligt, bråkat med killen och så vidare, så kommer samma situation att ta dig fruktansvärt hårt. Det innebär att du är mer sårbar för negativa, jobbiga känslor. Mm. Låg självkänsla ligger som en tung, blöt flyttfilt över människan hela tiden. Allt ifrån liksom prestation till jobb, till partners, till allt alltså.
Mm.
Allt. Så den är ofta väldigt jobbig för människor och det är någonting man behöver ta tag i.
Mm.
För den kommer inte att ändra sig själv i regel.
Just det. Ja, det är otroligt tänkvärt där. Jag hoppas att personen som skrev det känner att den har fått med sig lite grann, kanske. Ta tag i det, hinna inför sommaren.
Det tycker jag.
Jättebra.
När som helst egentligen.
Ja.
Om man känner att självkänsla, att man har låg självkänsla,
mm,
och liksom aldrig någonsin kan känna sig bra, betydelsefull, värdefull, sådär. Mm. Det är definitivt en grej att ta tag i med en terapeut. Även om inte det har blivit depression, även om det inte har blivit utmattning, även om det inte har blivit någon större psykisk problembild, så är det här definitivt skit att gå och prata om. Alltså. Mm. Definitivt.
Det har kommit in en annan fråga här som jag också tycker, ja, men den är väldigt kopplad till just det här med ledighet och krav. Den lyder så här: hur rensar man bland åtaganden, uppdrag och intressen? Jag är ju dessa.
Ja, jätteintressant fråga.
Ja.
När man är dessa, det här finns det ju en prestationsbaserad självkänsla helt klart. Prestationen är det som gör att jag känner mig duktig. Alltså måste jag prestera, får jag inte prestera så är jag inte duktig och då sjunker självkänslan.
Mm.
Jättesvårt att ta bort det då, va? Så det är det ena man behöver ha koll på. Det andra är, jag brukar göra så här, två listor: need to do och nice to do.
Ja, just det.
Vad är det jag måste göra och vad är det jag vill göra? Det är en typ av prioritering att göra.
Har en sån här personlighet förmågan att skilja dem åt, tror du?
Inte nödvändigtvis. Nej. Men vi måste börja någonstans.
Ja.
Är det så att de inte har förmågan att allting står på need to do, då kommer jag gå in där och ta dem. Men du vet, det här ideella uppdraget du har här borta. Alltså simföreningen.
Mm.
Va?
Då pratar vi om en terapisession då. Men,
normalt sett så.
Men, så det är ändå det du rekommenderar?
Nej, men jag tänker så här. Är det så att man gör de här två listorna och så står det jättemycket saker på need to do men väldigt lite på nice to do, så får man börja och kill your darlings liksom. Du får bara titta, vad är det som jag verkligen måste göra? Ja, det här är ju gammalt eller sådär. Och i många fall så har man ju då bara inte kunnat säga nej när man har fått nya styrelseuppdrag eller såna här saker, åtaganden. Då får man ju ändå se detta på något vis. Och så kan man också få insikten av att det är alldeles för lite på nice to do. Och nice to do måste vi kunna göra. Vi måste kunna uppleva roliga saker, för annars så finns det en risk att vi blir nedstämda och i slutändan deprimerade. Då.
Mm.
Så de här två listorna, även om de inte har balans i sig, så kommer svaren att ge oss väldigt mycket ledtrådar i vad som händer hos den här individen. Och då kan man, det tänker jag man kan börja där liksom, på att skala bort. Mm. Sedan så måste vi utmana då prestationen i, och även då koppla till självkänslan. Vi måste vaska fram den personen som finns bakom alla åtaganden, bakom, och då får man ju också fundera på vad är orsaken till att det har blivit så då? Är det för att man har uppfyllt alla andras behov, att man inte kan säga nej, eller är det för att man känner att just det är prestationen som är det viktiga? Beroende på vad svaret där blir så finns det olika vägar då. När det gäller prestationen, tror vi pratat om det tidigare, då skriver man ner liksom fördelarna med att prestera och så gör man till lista nackdelarna med att prestera. Mm. Så lägger man de här bredvid varandra. Och är det så att man alltid underkastar sig alla andras behov, så är det också en viktig övning att göra. Hur mycket gör jag för andra? Ja, jag gör allt det här. Vad gör andra för mig? Ja, det var tomt där.
Mm. Ja, det är bra att ställa det mot varandra ibland för att se.
Vi måste ju skapa insikter i hjärnan där vi själva låter poletten falla ner och säger att men det här är ju inte rimligt. Nej, det stämmer. Mm. Det är inte rimligt. Du ska inte ha det så här.
När frågeställaren skriver att jag är dessa, så tänker jag, som du säger, ordförande eller suppleant i simföreningen, om man verkligen känner att jag är, alltså jag är oumbärlig, vad det nu kan vara,
ja,
då kanske man också kan ställa det mot att vara närvarande förälder, ja, eller vara en närvarande partner eller en fin vän.
Så är det.
Alltså, vad är egentligen viktigast? Ja. Alltså, för då känner jag personligen att då brukar poletten trilla ner bättre. Ja. För jag tycker det är jättejobbigt att säga nej.
Ja.
Och där kan man också, det här är tips bara från mig själv utifrån erfarenhet då, att man kan försöka träna på att säga nej i sammanhang som är mindre laddade först.
Absolut.
Typ så här, nej, jag kan tyvärr inte bli omvald i styrelsen, ja, här i bostadsrättsföreningen, för jag har...
Ja.
Eller man behöver inte ens ge ett skäl.
Nej.
Man kan bara säga, jag kan inte.
Absolut. Ja. Du måste börja öva i det lilla.
Ja, det är jättebra.
Och även hemma.
Mm. Ja, för där så blir det ju inte heller oftast så laddat.
Nej.
Om man säger nej till barnet, så här, nej, du kan inte få godis fast till onsdag.
Nej, precis.
Ja. Precis. Ett exempel bara.
Ja.
Då brukar det bli lättare att successivt säga nej till större saker.
Absolut. Och just att säga nej, då menar jag, det jag vill att man gör, det är att säga nej för sin egen skull. Så jag är klart att vi måste säga nej till barnen, absolut. Men du måste också säga nej när du inte vill gå och lägga dig ännu. Han kanske vill gå och lägga sig. Nej, jag vill gärna sätta upp en stund, men går du och lägga dig? Mm. Där har du stått för dig själv.
Ja.
Det är inte bara en uppfostringsperspektiv, utan där har du stått kvar för dina behov. Och det är det viktigaste.
Ja.
Och, vill du ha en kopp kaffe? Nej tack, jag vill inte ha.
Ja.
Ska du inte ha kaffe? Nej tack, jag vill inte ha kaffe.
Nej.
Och så stå, ja, på sig.
Och där känner ju många att de behöver förklara sig.
Absolut. Och det behöver du definitivt inte göra.
Nej.
Du är inte skyldig någon förklaring. Men om du har det här behovet av att alltid förklara dig, då kan du räkna med att du har ganska mycket skuld bakom dig. Och då vet du om att då är vi under samma paraply. För både prestationsproblematik och att uppfylla alla andras behov, där är det skuld som är drivmotorn. Mm. Det är liksom det som är minsta. Jag är skyldig att göra allting för alla andra innan jag tar min energi. Eller jag borde och måste prestera på det här sättet, för det är jag skyldig att göra. Kanske för att jag gjorde det förr. Kanske för att jag har på något vis visat upp att det är så här jag gör. Då måste jag uppfylla den bilden utav mig själv, och då växer skulden liksom.
Mm. Ja, borde är ett väldigt jobbigt ord, tycker jag.
Borde måste inte bjudna på mitt kalas.
Nej, det förstår jag verkligen. Men det här är ju verkligen någonting som är högaktuellt. Så att, ja, och väldigt bra tips där, tänker jag, med det här med att känner man att man hela tiden måste förklara och motivera varför man säger nej, ja, men då är det en ganska tydlig indikator på att man har lite skuld.
Ja, ganska mycket skuld skulle jag säga.
Ja.
Och det är jättevanligt. Mm. Det är liksom, pratar vi prestationsproblematik, prestationsångest, trötthet, utmattningsproblematik, så är det i princip i 100% utav fallen jag träffar. Så finns den här väldigt stor. Och den kommer ofta från uppväxten. Kanske för att någons behov var större än mina. Det kan ha varit så enkelt som en sjuk förälder. Det kan också vara föräldrar som pressade på olika sätt. De gjorde vad de är uppvuxna att göra, hur de ansåg uppfostran skulle gå till. Liksom. Det kan också vara så att man inte fick bekräftelse för en saker och ting var perfekt. Att det gavs liksom väldigt lite tillbaks förrän någonting var extremt bra. Då fick man lite cred. oj, smakar mumma för barnet. Och då vill de göra det igen och igen och igen och igen och igen. Och det här är någonting då vi utvecklat till ett mönster som vi tar med oss in i uppväxten då.
Du, jag måste fråga, det här är min egen fråga som jag kom på nu. Apropå det här med att stå upp för sig själv. Om man då lever i en ganska så här, någon slags generisk relation. Mm. Där det är kvinnan som planerar semestern. Mm. För det är ju, har jag sett undersökningar på, att det är ju mest kvinnor som bokar och roddar ihop semestrar. Om man då leker med tanken att man vill utmana det där. Och så kanske man har gått och draget och tänker, nej men nu ska min partner få, det kan ju lika gärna vara en man som känner att det är alltid jag som får göra det här och min respektive, eller om man lever i någon annan typ av konstellation. Men partnern slackar. Och nu är vi snart där i sommaren och det har fortfarande inte hänt någonting och det börjar bli överbokat. Och går man in på hotels.com så står det, det är 500 personer som tittar på det här hotellet nu, du vet. Och man börjar bli irriterad för att partnern inte verkar bry sig.
Behöver man komma ihåg att tankeläsning funkar jävligt dåligt.
Ja, hur menar du? Ja, att partnern inte har fattat att det är bråttom? Nej.
Eller partnern kanske har trott att det ska vara som det alltid har varit, att du ska ta tag i detta.
Ja.
Och så plötsligt så har du en annan uppfattning, fast du har sagt det till honom. Eller henne.
Eller henne, nej precis.
Utan det förväntar man sig bara ska vara så. Det är svårt. Då har vi kommunikationsproblematik där liksom, där två mentala universum inte möts, utan den ena går på de gamla reflexerna och den ena har utvecklat sig.
Men då undrar jag så här då, för jag, det här pratar vi ju om jättemycket med vänner och hemma och sådär. Att om man då säger så här, ja men nu måste vi verkligen styra upp någonting, för att vill vi göra någonting i sommar, det kan ju lika gärna vara jul eller när som helst, så måste vi bestämma. Ja men då kanske den andra säger så här, ja, men det är inte så noga. Eller bara vifta bort det. Så att man känner att det jag säger inte får någon tyngd.
Ja.
Vad gör man då?
Vrider man upp temperaturen. och säger att men vi kan inte lämna diskussionen där. För då kommer det inte att bli någonting. Och det är väl varken du eller jag. Så vi behöver då bestämma oss rent praktiskt. Vem ska göra vad? Kan du ta uppgiften och kolla resa? Så börjar det. Så snackar vi igenom en vecka.
Men då blir ju ändå den som brukar mest ta initiativet ändå en slags projektledare.
Så blir det. Men jag tänker, det är olika problem. Det första problemet är ju akut problem. Ska vi göra någonting så måste vi göra det nu. Så. Men sen måste vi prata om det här. Varför blir det alltid så här? För jag vill inte att det ska vara så. Ja, det visste jag inte att du... Jag trodde att du... För det är ju alltid du som... Bla, 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 bla. Och många fall då så... Ja, men när jag har försökt så har du ändå gått in och rättat det. Och då har det ju varit bättre att du tagit det och du har gjort det så jättebra och det känns ju fint och sådär. Så det brukar utkristallisera sig att man är på två helt olika ställen i världen när man pratar om det här liksom. Det är bara det att man inte har pratat. För det har varit så stressigt, skit har hänt, det har varit liksom hård press. Bägge två har varvat upp inför sommaren. Och då sitter man där liksom och är irriterade. Det har blivit dålig stämning, svårt samtalsklimat liksom, när någon är förbannad och den andra inte vet varför.
Nej.
Svårt att reda i det. Alltså. Då är det bättre att börja lägga upp lite kort på borden och förklara att men det här är ju inte så nice. Liksom.
Nej, och det här kan ju ofta vara ett scenario som inte bara handlar om semesterplanering, utan det kan ju vara vad ska vi äta till middag, vilka aktiviteter ska eventuella barn ha, hur ska vi förhålla oss till den här jobbiga svärmon eller svärfan eller vad, alltså allt.
Och jag skulle säga att det är kommunikation som är lösningen där. Kommunikationsproblemen är ju väldigt tydliga. Ni kommunicerar inte. Ni tror att ni gör det, men det gör ni inte. Ni har ju inte pratat om de här grejerna liksom, och det är svårt. Man måste sätta sig ner och verkligen göra det. För kommunikation är det svåraste vi människor har, och det är också bland det mest avancerade som finns överhuvudtaget. Det är allt ifrån kommunikationsstörningar till mindset, till liksom, vad är personen där? Alltså det är
timing.
Så fruktansvärt stort, va?
Ja.
Och det går inte, alltså det är inte komradio, APA 1 till APA 2 kom. Man väntar liksom, det är två blinkande flicklampor som spelar musik samtidigt. Som är riktade mot varandra. Så funkar kommunikation. Och någonstans där ska du försöka ta emot detta då. Och ditt emottagande är ju helt baserat på var du befinner dig i ditt mentala mående världsdel liksom. Och den andra personen kör sin grej. Och den har sina principer och sina grejer för sig. Och du har dina.
Mm.
Och det här ska mötas någonstans då. Därför så ligger problemlösningen ligger också väldigt mycket länge tillbaks i den här situationen. Ja. Du måste backa bandet rätt ordentligt. Så att för stunden så kanske det måste finnas en projektledare. Och då kan man ju, ja, men du får ta det här nu. Jag har inte detta i mig. Du får leda. Tala om för mig vad jag ska göra så fixar jag det. Men du får rodda detta det här året. Jag har inte det i mig.
Jag kommer ihåg själv, jag kan ta ett personligt exempel. Och det var väldigt jobbigt för att jag kände att nej, men nu, jag tycker om att organisera och projektleda. Men det blev för mycket.
Ja.
Och då började jag skicka skärmdumpar till min sambo. Kan du ringa hit och fixa det här?
Ja.
Och så skulle jag behöva fixa det här. Och sen så bara, herregud vad jobbig jag är som begär allt det här. Men det som hände var ju, ja, absolut. Ja, jag kan ringa.
Ja.
Jag bara, oh shit, ja, han kan ringa.
Ja.
Så att man måste våga,
ja,
vara. Alltså, och just det här känslan av att jag är egoistisk, som vi var inne på nyss.
Ja.
Det är ju någonting som man har i sig själv. Det är ju, har ju inte den andra någonting att göra.
Nej, precis. Utan det är ju min egen uppfattning om mig, ja, själv. Och frågan är ju då, är det som är bromsen eller är det att du inte kan prestera som är bromsen?
Nej, i det här fallet så kände jag verkligen att jag vill att vi är team liksom. Alltså,
ja.
Och för mig var det en liten dealbreaker. Han fattade ingenting. Han bara, jaha, jag trodde du gillade det här.
Ja.
Alltså det var ju jättebra att vi satt oss ner och pratade.
Eller?
Ja, nej, men det är klart att jag kan göra det. Alltså det kommer kanske inte bli lika bra. Det kommer att bli liksom på mitt sätt då. Ja, ja, men kör.
Ja, perfekt.
Då måste vi också släppa kontrollen lite grann.
Ja. Så är det. Det är väldigt ofta så.
Ja.
Har blivit gjort. Nej, men har inte ens fått en tid att göra det.
Nej.
På liksom.
Du, apropå det här, jag har några så här sommargrejer som är klassiker som återkommer som jag tänkte vi skulle ta i tur med. Om man tänker då att man har åkt på den här semesterresan eller i sommarstugan eller kanske är hemma och så är det skitväder och alla är jättesura.
Ja.
Och man tänker den här sommaren när jag skulle vila ut och ladda batterierna och den bara regnade bort.
Ja.
Och pengarna försvann.
Ja.
Ja. Vad ska man göra då?
Dels är det ju väldigt mycket acceptans, är det. Vädret är ju svårt att påverka.
Mm.
Så är det ju. Och det är klart att det finns en längtan efter bra väder när man vill kunna vara ute. Vi människor som lever här i Norden, vi är ju inte bortskämda med det. För jag menar, 3/4 av året går det inte att vara utomhus. Det är klart att vi längtar ut och när det inte blir så blir det en besvikelse. Det får ju ner oss liksom. Det är ju en grej man måste ha med sig. Acceptansen där kommer, men vi kan inte påverka vädret, det är vad det är. Hur mycket vi än hatar det här vädret så kan vi inte förändra det. Alltså är det inte effektivt för oss att hata på vädret.
Men om man då ponerar att man har en vän eller partner eller vad det nu är, semestersällskap som går omkring och bara går igång på vädret. Herregud vilket skitväder idag.
Ja.
Och jag kanske inte ens hade tänkt på det. Jag bara tänkte, men det är perfekt löparväder, lite duggregn sådär.
Ja.
Och den, alltså verkligen. Man sätter tonen för dagen på morgonen där. Med, det har jag varit med om både när det gäller föräldrar och vänner och möjliga resällskap. Man bara, då dras ju jag med i det här negativa.
Absolut. Och där har vi ju kommunikation. Och där har du ett behov.
Och så är jag kanske lite konflikträdd ovanpå det då.
Yes, för det är det ofta eftersom du har skuld i dig. Du vill inte vara någon orsak till att det är jobbigt, va? Du vill inte vara i vägen. Jag tänker så här att för det första då så är det viktigt att stå för sitt eget behov där. Säg ifrån. Ja, alltså, vi kan inte påverka vädret, va? Så. Jag går ner ganska mycket när du säger så här. Jag hade ett bra feeling. Jag kan tänka mig att göra en bra dag utav den här regndagen. Men nu blir det så. Så att nästa gång så kanske vi kan hålla det dåliga vädret. Kan du tänka på det dåliga vädret? Men du behöver inte yttra det dåliga vädret. För jag ser också att det regnar. Du behöver liksom inte dubbelkolla det här med mig. Så.
Ja, bara sätta ner foten och hoppas att det
och säga det, det är liksom lite glatt och trevligt, bara du. Kan vi inte bara skita och prata om vädret? För jag har lite svårt att parera det när jag glider ner med dig i vad du tycker är dåligt. För dig, för den personen kanske inte har problem att prata om hur dåligt väder det bekommer inte.
Exakt.
Men emotionellt för dig så sänkte du det humöret. Och då är ju konsekvensen större hos dig. Då är det också ditt ansvar att säga ifrån.
Ja, det är sant.
Du kan ju inte förvänta dig att den andra personen kan läsa dina tankar och utgå ifrån att du är precis tvärtom.
Nej, det här återkommer ju. Kommunikation handlar det om då. Så, återigen.
Ja.
Men du har ett annat scenario också då. Att man, vilken konstellation det nu är, strunt samma. Men någon gillar att träna. Ja. Morgonträna kanske. Ja. Om man är på ett varmt ställe så är det oftast då som det går att träna.
Ja.
Speciellt om man sysslar med uthållighetssporter. Och sen är det en som, eller några, som helst vill sova.
Ja.
Och tycker att den här personen som ska upp och träna är skitjobbig.
Ja.
Den kanske till och med nobbar det sista glaset vin på kvällen innan. För man vill vara lite fräsch i alla fall,
ja,
på morgonen. Det kan ju bli lite konflikter där.
Absolut.
Mm.
Och det är ju... Konflikter handlar ju ofta om att det är någon som tycker annorlunda. Och är man då konflikträdd så vill man ju inte vara i vägen. Och konflikträdsla ligger ju väldigt mycket under just paraplyt skuld. Vilket i sin tur innebär att när det gäller prestationen och det här vi pratar om med att uppfylla alla andras behov innan mina egna och sådär. Det är väldigt mycket så att man gör saker för att slippa konflikten också. För man vill inte, man tycker det är jätteobehagligt att vara orsaken till att någon mår dåligt. Och då offrar man hellre sig själv.
Mm.
Men jag menar på att det är fel. Du måste gå in i konflikter. Du måste stå för dig själv. Även om det innebär att det blir jobbigt. För att du kommer aldrig kunna ändra den situationen om du inte gör det. Du kommer fortsätta vara konflikträdd. Och det här kan också utveckla sig så att det blir svårare och svårare och svårare att ta jobbiga saker.
Ju längre tid som har gått liksom.
Ja, ju fler gånger du blivit överkörd liksom. Och ju fler gånger du har fått en förstärkning på att det var bra att du offrade dig själv för den här situationen. För någon blev glad eller slapp du konflikten liksom. Så att det är ganska icke-funktionellt att alltid lägga sig på rygg för husfridens skull så att säga. Utan det här, vi behöver säga ifrån. Du ska inte gå igenom ditt liv utan konflikter. För då är någonting fel och då utgår jag för att felet ligger inte hos andra. Utan... besväret ligger hos dig, va?
Men de här paren som man har hört säga att vi bråkar aldrig.
Nej, det är ju, då får man ju kolla över det. Antingen så är det, det finns det inga konflikter för att bägge två lägger sig för den andra.
Så det handlar oftast då, om man aldrig bråkar så handlar det om att båda offrar sig.
Det beror ju på, alltså definitionen på bråk, alltså är det bara att man inte är ense.
Ja, det är ju väldigt flytande definition.
Eller hur?
Såklart.
Ja. Alltså, gap och skrik, ja, det är ju inte funktionellt för någon liksom. Och det, absolut, men det, ja, vi bråkar aldrig. Nej, men diskuterar ni då?
Mm.
Är det någon utav er, alltså har bägge två en egen vilja? Mm. Eller är det någon som alltid gör vad den andra säger? Så att det är klart att det kan finnas en konfliktlöshet i hushållet. Men det betyder ju inte att det alltid är samstämmigt i menings... liksom, i mening.
De kan väl bara vara väldigt bra på att kommunicera då?
Definitivt.
Och då är det, men det är ju en form av bråk också kanske, när man inte tycker lika.
Ja, men...
Men hur man nu definierar bråk, det är ju svårt.
Precis. Ja. Och det tänker jag där, va? Vilken nivå utav bråk? Är det att ni inte slåss? Nej, good for you liksom. Det är ju bra. Men... Är det bara att ni inte höjer rösten till varandra? Det är väl jättefint. Det finns ingen riktig funktion i det heller. Eller är det så att det faktiskt är någon som aldrig säger vad man tycker, utan den andra som styr? Då är det ju antagligen också någon där som inte mår så bra i slutändan.
Du, jag tänkte vi skulle ta upp en annan fråga som har kommit som jag, den är otroligt intressant. Så här lyder den. Har good enough som mantra, men jobbar inom akademin där det inte accepteras. Mm. Hur ska jag behålla vettet? Ja, mm. Herregud, så jag... Okej, mitt korta svar, fly. Jag har jobbat inom akademin.
Mm.
Men du kan få ge ett längre svar och bättre.
Jag skulle nog vilja hålla det jättekort. Jag säger som du.
Ja. Jag tycker det är en låtsasvärld. Nu går jag igång jättemycket. Men det är en låtsasvärld med konstruerade förhållningssätt. Ja. Och jag vet inte. Ja. Jag skulle inte... Väldigt fyrkantig också. Ja.
Alltså, dysfunktionella arbetsplatser är ju inte sällsynta, va?
Nej.
Så är det. Och vissa yrken på något vis verkar attrahera en viss typ av liksom stämning. Sådär. Det ligger mycket tradition, mycket liksom grejer i de här sakerna. Good enough är good enough. Är det så att någon påstår att det inte är det, så betyder inte det att det är dig det är fel på nödvändigtvis, va?
Nej, det är viktigt, för det här låter ju lite som den här krävande föräldern som du pratade om tidigare. Vadå, hade du 42, 44 på provet? Ja. Vad hade du fel på? Ja. Alltså att det aldrig är bra.
Ja.
Helst ska man ha spetsar med två stjärnor.
Jajamän.
Och det, nej.
Nej, ja, där säger jag som du. Det där är en dysfunktionell arbetsplats, och då behöver jag inte ens varit där och tittat.
Nej.
Så. Och det är så, vissa branscher är dåliga alltså.
Jag tycker att det är väldigt bra att frågeställaren ändå förstår och vidhåller det här good enough-mantrat i den här världen. Ja. Många skulle nog bara svepas med och förändras.
Och de här typerna av världar, de konsumerar ju människor.
Ja.
Det kommer ju alltid två till när en har slutat.
Ja.
Så att, och det är ingen som kommer att komma ihåg henne när hon har slutat där. Det är hon borta på någon vecka bara.
Ja.
Så det är över. Det är liksom ingen, vad synd att hon slutar. Utan här kommer någon ny hungrig.
Eller vad skönt att hon slutar, kanske hon tycker.
Ja, som den här bromsklossen.
Nej, så fly medan du kan, tycker jag.
Såklart alltså.
Här har vi en fråga som handlar om löpning.
Ja, kör.
Nyss förstått varför jag hatar att springa. Hjärtklappningspanikångest.
Ja.
Vill överkomma och bli springtjej.
Ja, just det.
Men hur?
Ja, här är det nog fråga om kanske en variant av hälsoångest. Att man tycker att det är väldigt jobbigt med somatiska symptom. Det kan också vara så att när man springer så ökar ju stressen i kroppen. Och det här finns det en väldigt, väldigt hög stress och tendenser till panikångest redan innan.
Mm.
Då är det kanske så att man behöver dels hantera stressen för att få ner den, för att få ner panikångestsymptomen. Och därefter så kan man kanske testa powerwalks. Och sedan så kanske gå in i en löpgrupp nybörjare där man kommer få höra att men du ska inte springa en mil idag, det kommer ta tid innan du kan springa en mil alltså. Det är inte aktuellt nu, utan vi ska stega upp det här jätteförsiktigt och vi ska inte höja pulsen och bla bla bla, bla. Men det låter ju mer som att frågeställaren har en relativt omfattande stressproblematik som i sin tur yttrar sig ännu större när stressen i kroppen ökar, det vill säga sympatiska nervsystemet går upp, stressen går upp, vilket det ska göra.
Mm.
Pulsen ökar, andningen ökar och då utgår hjärnan från att nu är det panik, nu kör vi.
Mm. Men att det är den här känslan när man börjar springa, för det är ju hjärtat går igång, alltså man blir varm, att det kan påminna om en panikångest.
Absolut.
Attack. Och då kanske inte man ska dra igång med som full kraft och springa.
Nej,
som du säger, smyga igång.
Ja, absolut. Mm. Jag tänker definitivt så att där är det nog också läge för terapi. Just med stressproblematiken och även lära hjärnan hantera de här somatiska symptomen som kan komma. För det kan ju vara ännu svårare. Det säger att hon ska gå upp för trapporna, typ vid Åhléns City liksom. Mm. Och så börjar pulsen lite bråttom. Det blir puls. Ett par hjärtslag efteråt var snabbare och hårdare än vanligt.
Mm.
Så kanske det kommer där va?
Ja.
Och då är det helt plötsligt ganska invasivt i din vardag. Då har vi ett problem som vi måste ta hand om, som inte bara kommer att lugna sig. Då får vi lära oss hur hanterar vi stressen, var kommer den ifrån, vad är det för grejer som är viktiga för henne, vad är det som triggar hennes. Och är det så att hjärnan blir jätterädd för just själva panikångestattackerna, så behöver vi lära hjärnan att ta sig igenom det också. Att bra, då gör du så här och så här och så här och så väntar du och så försvinner det.
Jag tänkte också på det här att personen skriver att jag vill bli springtjej.
Ja.
Och jag reagerar lite grann på det här att jag vill bli. Jag tycker ju att man jag springer för att det är kul.
Ja.
Inte för att jag vill bli en springtjej. Det känns som att personen har framför sig någon slags ideal.
Ja, såklart.
Och det är ju också så här prestationsångest kanske. Låter lite bakom.
Ja, kanske.
Man, hobbypsykologi här. Men
man kanske tror att springtjejer har väldigt bra liv eller det verkar väldigt skönt.
Eller snygga kroppar eller allmänt mår bättre.
Ja, så är det. Och om det är det som ligger bakom önskan att bli, så säger det oss någonting.
Mm.
Det kan också vara så att egentligen ser det inte springtjejs institutionen som man är ute efter, utan det är att man vill ha en aktiv vardag, starkt psyke, stark kropp, sådär. Och då är löpningen väldigt tillgänglig. Det kan också vara så att hon har liksom, ja, men jag tror att det skulle passa mig, jag tror att jag skulle känna mig väldigt närvarande och det skulle vara skönt att springa. Det kanske var som man har sprungit förr. Sådär. Det finns en mängd olika faktorer till att man kanske vill liksom gå in just i den grejen och testa. I sak så är det ju inget fel liksom.
Oj vad tiden springer iväg på att säga
här. Brukar vara
så här. Göteborgare.
Brukar vara så här.
Eller hur? Så vi måste tyvärr börja runda av, men som sagt, jag tycker det har varit väldigt mycket intressant som har kommit fram här, och jag hoppas att de som lyssnar känner att de har fått lite vägledning. Mm. Och även om de inte lyssnar på det precis när det här släpps, så tänker jag att det här kan man ju använda egentligen när som helst, ja, i
verkligen.
Livet.
Ja,
inte
verkligen.
Bara sommar.
Nej, det är ju applicerbart överallt hela tiden. Liksom. Livet är ju så. Det ska ju inte vara flatline. Liksom. Då mår vi dåligt. Mm. Det kommer vara upp och det kommer vara ner. Det handlar ju om att kunna hitta balansen och kunna parera topparna och dalarna. Det ska ju inte vara perfekt.
Nej.
Det var aldrig meningen. Så sluta försök. Det är ingen idé.
Livet suger regelbundet, som en känd motivationsföreläsare sa.
Ja.
Den kanske vi kan skriva under på.
Gillar det bara.
Ja.
Ja, men det är klart att det gör.
Ja. Du, Björn, om man vill ta del av dig i sociala medier till exempel. Eller
det är Björn Rudman på Instagram. Och det är också björnrudman.se för hemsidan. Mm. Där finns det både artiklar och grejer. Och även om man vill komma i kontakt med mig och tror att jag har med mig någonting till bordet, så kan man gå den vägen också.
Mm.
Så det är de två grejerna vi kör. Instagram och webben.
Super!
Absolut!
Och vi kan också säga att du använder ju fysisk träning i din... ibland.
Ja, ja,
det
är ingen fråga.
Nej.
Utan det är, alltså, träning är ingen hobby. Träning är en del utav livet och definitivt i terapi, om man då inte har med sig den tidigare. För att bara vara stilla och vänta liksom på bättre tider kommer inte att lösa några problem.
Mm.
Huvudet kommer behöva sin del, men utan kroppen så kommer det egentligen inte spela särskilt stor roll. Liksom. I alla fall inte i slutet. Vi kan få bort det dåliga, men vi kan inte cementera det liksom riktigt ordentligt om vi inte har liksom hela hälsan på plats. Det är därför vi jobbar holistiskt. Liksom.
Mm.
Biopsykosocialt, biologiskt med kroppen, psykologiskt med huvudet, känslor, minnen och sånt där, och socialt med relationer och konflikter och sånt som annars kan bli problem.
Mm. Det var en kort grej, jag hörde en kompis son som också har mycket spring i benen, och på hans skola så har de ett gåband,
ja.
Så barnen i klassen får turas om och gå på bandet, ja. Medan de lyssnar på lektionen.
Så jävla bra.
Ja, det är så jäkla bra. Alla, ja. Borde ha ett gåband, ja. Tycker jag. De som vill.
Ja. Svinbra.
Tack så jättemycket för att du kom.
Tack själv, jättekul att vara här igen.
Och det var faktiskt allt från Maratonpodden för den här gången. Och jag vill bara säga en liten grej till först. Och det är att jag vill uppmana alla er som lyssnar att mejla in era frågor om träning till Maratonpoddens avdelning Fråga experterna. Den har ju snabbt blivit mycket populär bland er lyssnare. Men för att den ska kunna fortsätta så behöver vi dina frågor. Så tveka inte, mejla dem till maratonpodden@gmail.com eller inboxa Maratonpoddens Instakonto. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt, så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo.
Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.